ska vi gå vidare då och titta på dem. Fortfarande är vi de historiska böckerna. Nu kommer ihåg att de historiska böckerna berättar det som hänt. En tolkningsprincip brukar man säga, det är att en historisk text ska inte upphöjas till att vara ett läromässigt mönster, såvida inte Bibeln uttryckligen säger att det är så. Vi har kommit då till den femte historiska boken, och det är Apostlagärningarna. Så vi ska titta på Apostlagärningarna. Och Apostlagärningarna, om jag börjar med att säga så att titeln tycker jag inte är så där riktigt bra på ett sätt. Därför att det är ju inte apostlarnas gärningar som man egentligen beskriver i den här boken. När Lukas, som vi då tror har skrivit boken, börjar i inledningen så skriver han ju så här, kapitel 1. I min förra skrift, käre Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag han togs upp till himlen, efter att ha gett sin befallning genom den helige ande till apostlarna som han hade utvalt. Och så. Och därför brukar man ibland säga att apostlärningarna lika väl skulle kunna handla om vad Jesus fortsatte att lära och göra. Va? Vad han hade lärt och gjort, nu vad han fortsatte att göra i och genom apostlarna. Men det som är mera problematiskt med titeln tycker jag, det är ju att apostlagärningarna ger ju intrycket av att vi får någon slags allmän berättelse om apostlarnas verksamhet. Och det får vi inte i den här boken. De flesta apostlarna får vi inte veta någonting om alls. Det är inte alls att det här är en tidig kyrkohistoria som beskriver hur församlingen expanderar åt alla håll. Utan istället har den ett väldigt, väldigt tydligt syfte. Och det är att den beskriver evangeliets förflyttning från Jerusalem, där vi börjar, till Rom, som är romarrikets huvudstad, där vi slutar. Och de berättelser som man väljer ut här, de är de som liksom flyttar oss hela den här vägen fram till Rom. Och det som sprids åt andra håll av andra apostlar, det får vi inte veta någonting om. Enligt traditionen så till exempel Thomas, han som kallas för tvivlaren, han kom att ta evangeliet i Indien. Det finns fortfarande idag en kyrka i Indien som kallar sig Thomas kyrkan efter honom. Det står inte en bokstav om det i apostlärningarna. Vi får heller inte följa den etiopiske hovmannen till exempel, mer än att vi vet att han fortsatte väl ner till det etiopiska, eller snarare det sudanska hovet, som kanske var det område som han syftade till. Men, utan det är en utvald del av berättelserna och det som hände. Det här är ju också då fortsättningen i huvudsak på Lukas evangeliet förstås, eftersom de liksom hör ju ihop, men på evangelieberättelserna. Och som jag sa så brukar jag tänka att evangelierna tar ungefär 30 år och apostlärningarna ungefär 30 år. Om Jesus dog år 33 efter Kristus så vidtar ju den här berättelsen någonstans i maj år 33, och den kommer att hålla på fram till år 62 efter Kristus, då Paulus sitter fängslad i Rom. Och det är där som den kommer att sluta. En av de mest kända verserna i apostlärningarna, den hittar vi i apostlärningarna kapitel 1, vers 8. Ni har säkert hört den här förut. Men när den helige ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen. I Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända in till jordens yttersta gräns. Och ser ni där att det finns tre stycken liksom geografiska markeringar. Först Jerusalem, och sen Judén och Samarien, och sen till jordens yttersta gräns. Det är lätt att komma ihåg eftersom det är tre stycken ord som börjar på giva. Jerusalem, Judén och jordens yttersta gräns. Såna minnestips. Och då kan man säga att apostlärningarna kan man minnas och få ett grepp om genom att komma ihåg de här tre delarna. Om vi säger då så här att apostlärningarna har tre stycken naturliga delar, så har vi den första är kapitel 1-7, och den handlar om vad som hände i Jerusalem. Och sen har ni kapitel 8-12, och de handlar om Judén och Samarien. Och sen har ni kapitel 13-28, och det handlar om jordens yttersta gräns. Och då kan man säga, kommer de verkligen till jordens yttersta gräns i apostlärningarna 28? Nej, det gör de inte. Utan de kommer till Rom. Men ni har säkert hört det här talesättet som säger att alla vägar bär till Rom. Varför sa man så då? Jo, därför att när romarriket byggdes ut, så en av de saker som romarna gör, de här projekten, det här att göra saker, som jag sa när vi pratade om Markus, det var olika byggnadsprojekt. Och ett av de byggnadsprojekten var att bygga ett väldigt utbyggt vägnät genom hela det romerska riket. Så att man både till sjöss men till lands kunde ta sig på alla ställen i den då kända världen, som ju var så att säga romarriket. Det är där vi har fått det här uttrycket, alla vägar bär till Rom. För att var det en var så kunde du börja gå på en väg som till slut ledde dig till Rom. Men då är det också sant att om alla vägar bär till Rom så kommer ju alla vägar att bära från Rom. Så om evangeliet nådde huvudstaden Rom, då kunde det därifrån nå till hela den då kända världen. Och det var ju vad som kom att hända när församlingen till slut etablerades i Rom och man därifrån kunde sprida evangeliet. Vad vi behöver förstå, om jag sa det, att evangelierna var en tid av förberedelse fram till det nya förbundet, så kommer vi att se att apostlärningarna är en period av övergång eller transition från det gamla till det nya förbundet. Alla bitar i det nya förbundet faller inte på plats på en gång. De förstår inte allting ögonblickligen, utan det vi ser här, och det är en historisk bok som beskriver hur det gick till när man implementerade, när man mer och mer förstod och genomförde det nya förbundets konsekvenser. Och det kommer vi att se i en del saker. Jag brukar tänka så här, var det verkligen så att lärjungarna förstod missionsbefallningen som Jesus sa? I Matteus 28 säger han, gå för den skulle ut och göra alla folk till mina lärjungar. Döpa dem i Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Lära dem att hålla allt vad jag har befallt er och se och är med alla dagar inte tidens ände. Först säger han, gå ut i hela världen. Men kapitel 1-7 som varar, den perioden handlar om ungefär 2 år. Så stannar man i Jerusalem. Det finns ingen större missionsiver här. Utan man är kvar. Gå för den skulle ut i hela världen och gör alla folk. Men vem var det Petrus talade till på pingstdagen? Han pratade till judarna. Och man kom ju under flera år framåt och försöka hävda att det nya förbundet handlade om judarna. Och till och med var det ju de som började tala om att man måste bli jude för att kunna bli sann kristen. Om ni läser Galaterbrevet 2, var till och med Petrus vid tillfällen indragen i ställen där han försökte upprätthålla de judiska matreglerna. Och när det kom folk nere från Jerusalem, han var ju inte där då i Galaterbrevet 2, och såg att han åt med hedningar, ja, då drog han sig undan för att han skulle framstå som from, därför att man fortfarande höll på de judiska reglerna. Och det kom att dröja flera år innan man kom på att nej, men evangeliet gäller ju alla, det gäller inte bara judarna. Eller hur? Så man kan undra över om det liksom poletten trillar ner på en gång, va? Men den första perioden då, kapitel 1-7, den varar ungefär 2 år, vilket innebär alltså från 33 till ungefär 35 efter Kristus. Och i fokus under den här perioden är ju Petrus. Han kommer att ta den framstående platsen i historieskrivningen. Och händelserna känner ni ju igen. I det första kapitlet vi har himmelsfärden berättas, och sen berättas det om hur man väljer Mattias som ersättare till Judas bland de 12 apostlarna. I andra kapitlet kommer pingstdagen, hur anden faller som med eldslågor över de församlade, och att de till slut får adressera en stor folkskara av judar som har kommit till Jerusalem och talar om att vi är inte fulla av sött vin, hon är bara klockan 9 på morgonen som han säger, utan det här är den heliga anden som talar till oss. I det tredje kapitlet så läser vi om hur Petrus och Johannes kommer till sköna porten i templet och helar en man. I det fjärde kapitlet dras de inför stora rådet. Och då stora rådet försöker förbjuda dem att tala om deras budskap. Och så kommer den där klassiska versen i kapitel 4, vers 20. Vad vi för vår del kan inte låta bli att tala om det vi har sett och hört. Det är när budskapet drabbar, då är det så. Kapitel 5, den dramatiska berättelsen om Ananias och Safira. De som inte offrade så som de själva gav intryck av att de skulle offra. Återigen, det här är en historisk text. Det är inte en princip i församlingen att om man inte ger det man säger så dör man. Jag tror ni ska skratta där. Va? Kapitel 6, valet av diakoner, de första diakonerna. Jag tycker det är en väldigt fascinerande text. Vi hinner inte tala så mycket om det, men en liten notering i marginalen. Det var problem i församlingen, man skulle fördela gåvor, man tog ju hand om änkorna. Timoteus talade om det, Timoteus breven bland annat sen. Så man fördelade pengar och så var det orättvisor. Så att de änkorna som hade judisk bakgrund, de fick mer än de som hade grekisk bakgrund. Här hade nu greker kommit till tro. Och då börjar man kritisera sig, det är orättvist, det får inte vara så här i församlingen. Och så sammankallade man, det står att man samlade alla lärjungar. Det är ett annat sätt i vår tid, så man hade ett församlingsmöte, lärjungar, det var beteckningen på en troende. Och sen så diskuterade man, och man kom fram till att vi måste vara flera aktiva. Och då säger ledarskapet, nej bröder, utse 7 män bland er. Ser ni den formuleringen? Det är inte apostlarna som utser diakonerna. Och det är inte apostlarna tillsammans med församlingen. Utan de säger, ledarskapet säger till församlingen, ni, bestäm vilka ni vill ha. Och så utser de 7 stycken. Och det är det här som jag tycker är så intressant. De valde Stefanos, en man fylld av tro och helig ande, Filippos, Prokorus, Nikanor, Timon, Paramenes och Nikolaus. Se, det försvinner i översättningen. Det går inte att få med, men alla 7 namnen är grekiska namn. Ja. Man hittar de här 7 i den gruppen som kritiserade församlingsledningen. Det tycker jag är intressant. Att framföra kritik mot församlingsledningen var alltså ingenting som låg till dem belastning. Därför att det här var någonting som var fel. Och då var ju de som kritiserade de som hade sett någonting för att det skulle bli rätt. Då är det inte så ovanligt att de som framför kritik, de kallas för upprorsmakare och allt möjligt. Och så sätter man dem åt sidan och så är det de trogna och fina och snälla som sen får ta hand om problematiken. Men så var det inte här. Och det tycker jag är en storhet. Det finns folk som gnäller fast det inte finns skäl att gnälla. Och de kanske man inte ska befordra, men det finns de som säger saker som är sanna. Och som ser och förstår det som en ledning inte ser och förstår. Och de bekräftar man här och lyfter fram. Nu är det för uppfordrande, nu går vi vidare. 7 kapitlet. En av de här diakonerna, han, Stefanos, blir ju gripen och stenad till döds. Och det är den första martyren som dör. Hans tal är ett av de längre och mera intressanta talen i apostlärningarna. Det finns många intressanta tal. Och det här leder då fram, det här har gått 2 år nu. Och det leder fram till, ni ser i kapitel 8, samma dag utbröt en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Samma dag. Så här måste liksom Gud ta till lite förföljelse för att få ordning på det här, att de ska gå ut i hela världen. Och alla lämnar Jerusalem egentligen utom apostlarna. De skingras i Judén och Samarien. Ser ni? Det andra steget. Ut i Judén och Samarien. Och då får vi inte följa allihopa. Utan vi får följa egentligen 2 stycken. Den ena är Petrus som vi redan talat om. Men den andra som vi får följa är Filippus. Filippus. Och den här nu perioden 8-12. Den kommer att omfatta 13 år. Så ni ser att det är bara några få händelser som vi har. Och det innebär att den kommer att handla om... vad blir det då? 36 fram till 47 ungefär, 48, man säger 35 till 48, så där någonstans. 13 år. Och här har ni kapitel 8 i den mest kända berättelsen naturligtvis, Filippos möte med den etiopiska hovmannen. Han som är på väg ner mot Gaza och Filippos blir ledd av anden att komma dit och kliver upp i vagnen hos honom och så säger han, här läser jag men jag förstår inte, vem kan förklara? Och så förklarar Filippus och då säger hovmannen, här finns vatten, vad hindrar att jag döps? Och så kliver de ner i vattnet och den etiopiska hovmannen blir döpt och fortsätter ner till Etiopien där man enligt traditionen grundade en kyrka som skulle kunna finnas kvar än idag. Kapitel 9 kommer då den kanske mest dramatiska omvändelseberättelsen vi har i hela Bibeln. När Paulus, eller Saulus som han fortfarande hette, han som stod vid... och tittade på när Stefanos stenades till döds och som var så fylld av hat mot församlingen och mot dem som följde Jesus. att han utverkade att han skulle få åka till Damaskus och jaga dem nu när de hade förskingrats. Och han ger sig iväg på Damaskusvägen och han kommer nära staden. Och någonstans där så slås han till marken och han hör en röst som säger: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och jag tror att just de orden kommer att följa Paulus genom hela sitt liv. Varför det? Därför han hade följt församlingen. Han hade förföljt de kristna. Men det Jesus sa var: varför förföljer du mig? Och det här kommer att sätta grunden för hela Paulus teologi om församlingen. Jag har suttit och funderat på, jag tror att det är troligt att Paulus faktiskt hade träffat Jesus medan han levde. Det vore konstigt om inte någon som tillhörde den inre kretsen av fariseerna åtminstone hade känt till väldigt mycket vad Jesus gjorde. Och när Paulus talar inför konung Agrippa i Apostlagärningarna 26 så säger han där: det här har ju skett inför allas ögon, när han beskriver om Jesus. Det vore mycket troligt att det också skett inför Paulus ögon. Och då skulle man ju möjligtvis kunna tänka att det var inte bara att han hörde orden utan att han till och med kände igen rösten från Jesus. Kapitel 10. Corneli hus. Petrus är nu uppe i också i de här regionerna och han får en syn där Gud förklarar allt orent för rent. Och Petrus vill fjärma sig. Det här är ju liksom nu börjar det här att reda upp sig, den här transitionen. Ni behöver inte hålla på med matreglerna längre. Jag förklarar allt det orena i Gamla testamentet för rent. Och han hinner inte mer än komma så långt innan det knackar på dörren. Och sen så tar man med sig Petrus till Corneli hus. Corneli var nu italienare. Tänk på det. Så nu är han inte samarier längre, utan nu är han hedning. Nu är han italienare. Och så kommer man dit och Petrus predikar och då faller anden över dem. Hedningarna tar emot anden, står det i slutet på kapitel 10. Va? Medan Petrus ännu talade föll den heliga ande över alla som hörde ordet. Och de troende judarna som hade följt med Petrus häpnade över att den heliga andes gåvor blev utgjutna också över hedningarna. Sen de trodde ju fortfarande att det här bara var för judar. I kapitel 8 så hade ungefär samma sak hänt för samarierna. Så det här är den tredje tillfället. Pingstdagen kapitel 2, samarierna kapitel 8 och hedningarna kapitel 10. Känner ni igen mönstret från 1 och 8 där, va? Det här måste man ju också ha med sig i bilden när vi ska försöka tolka och förstå pingstdagen som historisk händelse. Är det en mall för hur anden ska falla i våran tid? Och lägg märke, ännu mer intressant i kapitel 11, när Petrus kommer tillbaks till Jerusalem och de har ju fortfarande inte riktigt förstått det han har förstått, så nu får han förklara hur de kunde gå med på att hedningar fick ta emot den heliga ande och också låta döpa sig och bli del av familjen och församlingen. Och då säger Petrus så här, 11:15, va? Och när jag började tala föll den heliga ande över dem så som han föll över oss under den första tiden. Hoppsan. Här har gått kanske 5-6 år eller någonting. Och nu markerar Petrus det där som hände på pingstdagen. Det händer inte längre hos oss i Jerusalem. Det är inte så längre. Men nu händer det här. Nu händer det med hedningarna. Det som hände med oss då. Sen är det här är transition. Det här är beskrivning av historien då. Och så säger han: då kom jag ihåg och vad Herren hade sagt: Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta i den heliga ande. Och så citerar han Apostlagärningarna 1:5. Så här beskrivs också andens progression, så att säga. På samma sätt som man gör en geografisk utbredning så kommer också andens välsignelse att breda ut sig successivt. Först till judarna, så till Judén och Samarien och sen till hedningarna och då uppenbarligen till alla, va? 11 kapitlet. Och sen det 12 kapitlet då, där fängslas Petrus och ni vet att mitt i natten så leds han ut ur fängelset och kommer till de troende. Och Rode som har knackat på dörren och när hon hör Petrus så blir hon så till sig att hon glömmer att öppna dörren och släppa in honom utan han får stå där utanför. Det är sådana här små roliga episoder som vi liksom, det känns som man är där på något sätt då. Och så slutar det med att Herodes dör. Och då har det gått 13 år, så då är vi en bra bit fram i historien. Och då måste vi tänka sig att Saulus då, eller Paulus som han kommer att heta, han hade ju omvänts på vägen till Damaskus. Han hade kommit till Damaskus och tagit som hand där. Och vi får veta en del om vad som hände med honom om man läser Galaterbrevet 2, Galaterbrevet 1. För där beskriver han själv hur han tog sin sväng ut i Arabien, han åkte ut till Jerusalem och blev godkänd av apostlarna. Och sen flyttade han sig hem till Tarsus, och han kom att bo i Tarsus under en lång tid. Men så har vi Barnabas, den här omtänksamme, som kommer att hämta Paulus i Tarsus och tar honom till församlingen i Antiochia. Och när vi börjar nu i det 13:e kapitlet, då är vi i fokus i Antiochia. Och det ligger, kan man säga, om ni tänker vad Turkiet möter Libanon och Syrien här uppe, liksom precis uppe i hörnet där på kartan, där ligger Antiochia. Och från det 13:e kapitlet så kommer vi nu att få se hur vi fortsätter utvecklingen till Rom. Och då kommer den att vara från 48 fram till 62. Och då säger vi att det är ju 14 år ungefär. Så jag brukar tänka att det här är ett sätt att minnas kronologin. Vi har 2, vi har 3 och vi har 4. Och så sätter man en etta där och en etta där, va? 2, 13, 14 år. Så har ni kronologin av apostlärningarna. Och naturligtvis så är det då Paulus som blir i fokus här. Så ni har Petrus, Filippus och Paulus. Sen är det en ganska enkel bild av apostlärningarna, inte det? Kapitel 1 till 7, 2 år, Petrus i fokus. Kapitel 8 till 12, Judén och Samarien, 13 år, Filippus i fokus. Och kapitel 13 till 28, 14 år och Paulus i fokus. Och här kommer vi nu att följa Paulus missionsresor. Och vi kommer att hinna med 3 stycken missionsresor samt den fjärde resan som beskrivs, och det är resan till Rom. Men jag tänkte att vi skulle göra så här, att vi skulle egentligen lämna lite just apostlärningarnas struktur och ta och utveckla det till Paulus liv. Så vi får liksom en större bild, och då brukar jag tänka Paulus liv i 7 stycken delar så här. 7 delar. Om man vill så kan man kalla det för en vecka då. Så. Och om vi då tänker att Paulus, vi vet inte när Paulus föddes. Men man brukar tänka att han är ungefär lika gammal, eller liksom föddes ungefär samtidigt med Jesus. Så man kan anta, låt oss säga att han föddes år 1. Och han omvände sig då 2 år efter Jesu död och uppståndelse, alltså ungefär år 35. Så den första delen av Paulus liv, som vi då kallar innan omvändelsen. Innan omvändelsen. Den är ungefär 35 år. Cirkus, vi vet inte, men någonstans där. Sen kom han ju till tro på Damaskusvägen. Och sen har vi den här perioden då, kapitel 8 till 12. Och den skulle motsvara ungefär 12 år. Och det blir ju då 36 till 48, va? Alltså 12 år. Och då är han i Tarsus i stora delar. Och vi vet väldigt, väldigt lite om vad som hände. Jag tror inte att han satt där och rullade tummarna. Jag tror att han var en aktiv förkunnare för evangeliet. Man skulle kunna tänka sig att han till och med gjorde mindre missionsresor upp i de här områdena norr om Tarsus. Och så, vi vet inte. Sen börjar då det som vi kallar för den första missionsresan. Och det är den som startar här i kapitel 13 och kommer att omfatta kapitel 13 och 14. Och jag brukar tänka att den första missionsresan, den är ungefär 2 år. Och det innebär ju att 48 och 49 är en hygglig datering av den. Och vi kallar den för den första missionsresan. Han ger sig ut ifrån Antiochia, seglar med båt till Cypern tillsammans med Barnabas och Johannes Markus från början. Och där på Cypern stannar man, går över ön och förkunnar på olika ställen. Och fortsätter sedan med båt upp till den södra delen av den nuvarande Turkiet. Och sen så går man in i land och så kommer man bland annat till Iconium, Lystra och Derbe, 3 städer där man förkunnar och grundar församlingar. Och så vänder man tillbaks Iconium, Lystra, Derbe och ner och så seglar man direkt tillbaks till Jerusalem. Johannes Markus lämnar dem när de kommer i land i södra Turkiet där och vänder tillbaks. Det här är ju den första liksom steget på missionssatsningarna. Och någonstans så kommer ju den här frågan om judarnas situation i fokus. Och vad som nu uppstår är att man inser att man måste samlas för att reda ut det här. Vad gäller för judarna egentligen? Och därför så samlas man i Jerusalem i Apostlagärningarna 15 i det som kommer att kallas för apostlamötet. Och i apostlamötet i Apostlagärningarna 15, där tar man nu upp frågan om hur ska vi förhålla oss till hedningar som vill bli kristna? Måste de bli judar? Och det här är ett annat sånt där vackert kapitel som beskriver församlingsmötet. Typen av diskussion. Det är inte någon som med makt går in och säger så här ska det vara, utan den ena får säga sitt och den andra får säga sitt, och de som har förtroende får summera och säga jag tror att vi säger så här och så här, och så till slut så kommer man, och det är ett vackert, vackert, vackert formulerat beslut när man säger vi och den helige ande har beslutat. Det är vad vi borde sträva om i alla kristna sammanhang. Inte pastorn har sagt, inte församlingen har sagt, inte majoriteten har sagt, utan vi, alla vi och den heliga ande. Den heliga ande bor i varje kristen, alltså har den heliga ande tillgång att prata genom varje församlingsmedlem. Och om den heliga ande talar så borde det finnas en harmoni. Och det borde också innebära att vi har ett ansvar att söka någon form av harmoni tillsammans, va? Och sen så formulerar man ett brev, och slutsatsen är: därför anser jag att vi inte ska göra det svårare för hedningarna som vänder sig till Gud, utan bara skriva till dem att hålla sig borta från sånt som blivit orent genom avgudadyrkan, från sexuell omoral och från kött av kvävda djur och från blod. Och där kan man diskutera varför det dyker upp där. Och så skriver man ett brev och skickar ut det här, ett brev från församlingen, och så får Barnabas och Paulus ta med sig det bland annat till Antiochia framåt. Och från den här punkten så har man ju liksom gjort ett väldigt tydligt markering. Man behöver inte bli jude för att bli kristen. Och ni ser den här transitionen, övergången från det gamla till det nya, va? En av de saker som man behöver studera och fundera över, det är varför de här fortfarande judekristna i Jerusalem och på andra fortsätter att gå till templet. Paulus kommer ju att bära fram offer i templet långt fram i kapitel 20. Varför gör han det när Kristus en gång för alla har offrat sig för oss? Och därför får man ju fundera över hur det kommer sig och vad det har för konsekvenser. Nu ger man sig ut på den andra missionsresan då. Kapitel 15 kan man ju säga tillhör. Jag brukar räkna så att de perioder som Paulus är hemma efter en missionsresa, de räknar jag till missionsresan innan. Så nu ger han sig ut på den andra missionsresan. Och den kommer att vara då i 3 år. Vi kallar det för den andra missionsresan. Och då blir det väl 49 till 52, kan det stämma det. Det är kapitel 16 till 18 ungefär. Och den här gången reser han landvägen från Antiochia genom Mindre Asien. Troligen besöker han en del av de här församlingarna. Han kommer till Troas och sen kommer över till Europa. Och det där brukar man ibland göra något stort av. Och Paulus tog evangeliet till Europa. Men på den tiden var det liksom ingen naturlig gräns. Det var inte så märkvärdigt då. Han fortsätter ner efter den grekiska kusten till Thessaloniki där det blir uppror. Han fortsätter till Beroia eller Berea. Jag tycker om den här versen i Apostlagärningarna 17 och 11. Då. Han predikade i Berea så att dessa vore ädlare till sinnes än judarna i Thessaloniki. Varför det? Därför att de ransakade var dag skrifterna för att se om det förhöll sig som man sa till dem. Vilken bra attityd. När du lyssnar på predikan i kyrkan, vad gör du då? Du tar fram Bibeln och så ransakar du Bibeln och ser, stämmer det som de säger? För det är Bibeln som är min auktoritet. Och det är ett ädelt sinne, säger apostlarna. Fortsätter, kommer till Aten. Här har vi det beryktade talet på Areopagen i Aten, när Paulus i en apologetisk, ett försvar av tron, argumenterar mot de grekiska filosoferna om deras altare till den okända guden. Men han lyckas inte så bra och det bildas ingen församling i Aten. Sen fortsätter han till Korint och där blir det annorlunda. Där stannar han i 17 månader i Korint. Och bildar en församling och bygger upp den innan han så småningom vänder tillbaks och kommer tillbaks till Antiochia. Sen kommer den tredje missionsresan och den börjar också i kapitel 18. Och den tredje missionsresan, den varade i 4 år. Så vi säger då 53 till 57 ungefär. Årtalen är lite så där. Återigen över Mindre Asien. Den här gången kommer han att stanna i Efesos. Han är i 2 år i Efesos, medan han också gör avstickare ut till Korint och är tillbaka, och från Korint tillbaks till Efesos. Vi som arbetar med att försöka harmoniera bibliska texter, vi kommer väl till slutsatsen att det kan finnas en rutt av den här resan som inte omnämns i apostlärningarna. Om jag tittar på Korinterbreven så säger han på ett ställe att det är nu tredje gången jag beräknar att komma till er. Men han har bara varit där en gång och borde ha alltså gjort ett ytterligare besök i Korint, och det borde ju ha varit efter att han grundade församlingen under den andra missionsresan. Så någonstans så tror vi att det finns en sväng att han åker över från Efesos till Korint och tillbaks, och att det inte omnämns i apostlärningarna. Ingen viktig frågeställning. På vägen hem så Korint, så åker han ju efter arkipelagen utanför den turkiska, idag Turkiet. Och han vill inte in till Efesos därför att han är rädd att de ska stanna där. Men han begär att de äldste ifrån Efesos ska komma ut och hälsa på honom. Det här är i kapitel 20. Och så kommer man ut till Paulus i båten. Det här tycker jag är väldigt intressant. Och då har man fått motta. Nu ska vi se så jag säger rätt här då. Om det till och med är tidigare. Det är i alla fall någon som kommer till honom och säger: åk inte till Jerusalem, utan därför att när du kommer dit så kommer du bli fängslad, och du kommer att sitta i fängelse, och du kommer att ha bojor, och vi säger: åk någon annanstans, åk inte dit. Och då säger Paulus, det är så fascinerande, han säger: ja, men den helige ande har talat till mig, och han säger att när jag kommer till Jerusalem så kommer jag att fängslas, och de kommer att sätta på mig bojor, därför åker jag dit. Va? Ser ni vad som händer? Den heliga ande talar till 2 personer. Och han säger samma sak. Men de drar diametralt motsatta slutsatser. Ja. Och det här måste ju tala till oss och säga att om någon poppar upp och säger: så säger den heliga ande, så måste vi fundera över: hur mycket är det som anden i så fall leder, och vad är det som är vår tolkning av vad anden menar? Det är inte samma sak. Och den här texten ställer in liksom de här tilltalen i en dimension att de innehåller mycket mer mänsklighet än vad vi ibland vill tillmäta. Och det är därför som Paulus i Thessalonikerbrevet kommer ju säga i kapitel 5: förakta inte profetiskt tal, pröva allt och behåll det som är gott. Och när han säger behåll det som är gott, så menar han ju att allt är inte gott. Ja. Jo. Han kommer då till Jerusalem. Han är framme i kapitel 21. Och där blir det ju halabaloo, kan man säga. Va? Man hittar på falska anklagelser. De judiska ledarna, de hatar ju denna farisé. Han som tidigare hade kämpat mot församlingen, men som nu är för Jesu sak. Och man, det blir uppror. Och man fängslar, de romerska soldaterna skyddar Paulus. Och de får veta att det blir en komplott, man funderar på en komplott. Och om natten så tar man och för honom ut till Caesarea vid havet och sätter honom i fängelse där för att skydda mot den judiska komplotten. Och där kommer han att sitta i nästan 2 år. Och vi har 3 stycken höga potentater som kommer till honom och som han talar inför. Det är Felix, Festus och Agrippa. Och i kapitel 26 så talar han till Agrippa. Och talet till Agrippa är ett annat sånt här fantastiskt apologetiskt tal som Paulus har. Värt att analysera som utgångspunkt för vad försvar av kristen tro handlar om. Och i slutet så säger Agrippa: fögas fattas mig. Det är inte mycket som ska till för att jag också ska bli kristen. En hög romersk potentat som är på väg att låta sig övertygas av den kristna tron. Och Agrippa säger: ni kunde släppa Paulus, ni behöver inte hålla honom. Men Paulus var romersk medborgare, och han hade som romersk medborgare rätten att vädja till kejsaren, det vill säga att överklaga till högre rätt för att få den här saken prövad. Och det hade han nu gjort. Och eftersom han hade vädjat till kejsaren så skulle han föras till Rom. Och då Efter 2 år så sätter man ut på den här seglatsen då för att ta honom till Rom. Och det blir en faslig seglats i kapitel 27 som innebär att man byter båt vid 2 tillfällen. Så han seglar på 3 olika båtar. Han kommer till slut genom en storm på Medelhavet som kastar dem fram och tillbaks. Och Paulus får till slut vara och säga till dem: lugn, Gud lovar att ingen ska gå under. Och de landar på Malta. Och från Malta tar de sig sen upp till Italien och kommer till Rom. Och där kommer ju då Paulus att sättas, inte så mycket i fängelse som i husarrest verkar det som. Det står i 28, vers 16, när vi kom till Rom, vi, det borde innebära att Lukas är med, va? Fick Paulus tillstånd att bo för sig själv tillsammans med den soldat som skulle bevaka honom. Så det verkar som att han liksom fick bo ute på stan, inte i något fängelse eller så. Så hade man en vakt som var där. Och Paulus kunde väl uppenbarligen möta människor och han kunde liksom starta. Folk fick komma till honom och han pratade. Och en av dem som kommer hit är väl en slav som heter Onesimos, som vi kan läsa om i Filemonbrevet så småningom. Och här slutar apostlärningarna med Paulus i Rom. Och vi vet inte vad som händer enligt den här, enligt apostlärningen. Och då brukar man dra slutsatsen att eftersom det slutar med att Paulus sitter i Rom, så tror man att Lukas har skrivit apostlärningarna medan Paulus fortfarande satt kvar i fängelset. För annars hade han väl berättat vad som hände. Men vad som hände var ju att judarna skickade ju inte dit sina för att anklaga honom inför kejsaren. Så den där rättegången blev uppskjuten, uppskjuten, uppskjuten. Och efter 2 år så sa man det blir väl ingenting, och så släppte man Paulus. Och det innebär ju, om vi kallar den här, det där var ju tredje, det här är resan till Rom då, och den kommer ju att bli 58-62, och den sammanlagt ungefär 5 år. Och sen kommer vi att ge Paulus liv ungefär 6 år, från 62-68, och då brukar man ibland kalla det här för Paulus fjärde missionsresa. Det som hände efter det att han frisläpptes från Rom, och det står ju ingenting om i apostlärningarna. Men däremot så kan vi dra vissa slutsatser ifrån pastoralbreven, ifrån Timotsebreven och Titusbreven. För de tror vi är skrivna efter att han frisläpptes från Rom. Och där står det att han bland annat var på Kreta. Det står att han åkte tillbaks till Efesos. Det står att han var i Makedonien. Det står att han var i Nikopolis. Och man spekulerar också i om han åkte till Spanien. I Romarbrevet 15 säger han när han är på väg, att jag är på väg till er i Rom för jag vill att ni ska utrusta mig för resan till Spanien. Så han hade den ambitionen. Och Klemens, första Klemens brev, som är en av de tidiga kyrkofäderna, han skriver på ett ställe att Paulus nådde Romarrikets västra gräns, tror jag han skriver något sånt. Vilket talar ju om att det skulle kunna vara så att han också under de här 6 åren kom till Spanien. Men han kom sen att fängslas när kejsar Nero inledde sin förföljelse i mitten på 60-talet av de kristna. Så blev Paulus också en av dem som greps. Och vi ser när han skriver andra Timotsebrevet att han sitter i fängelse i Rom. Han säger, jag bär de här bojorna, men Guds ord bär inte bojor, skriver han till exempel i andra Timotsebrevet. Och där tror vi att han avrättades år 68 genom halshuggning. Han var romersk medborgare, och romersk medborgare korsfästs inte. Så han dör. Då ser ni här, det är ganska fint, va? Första missionsresan 2 år, andra missionsresan 3 år, tredje missionsresan 4 år, resan till Rom 5 år, fjärde missionsresan 6 år. Det är lätt att komma ihåg. Så, va? 2 år, 3 år, 4 år, 5 år och 6 år. Och har ni Paulus liv, 35, 12, 2, 3, 4, 5, 6. Jag ger en snabb bonus, va? Men han skrev 13 brev. Och under första missionsresan skrev han 1 brev. Under andra missionsresan skrev han 2 brev. Under tredje missionsresan skrev han 3 brev. Under tiden i Rom skrev han 4 brev. Hur många brev tror ni han skrev här? Ha! Gick ni på den lätte? För han hade ju bara skrivit 13 brev, så det fanns bara 3 kvar, va? Så han skrev 3 i den sista. Men det där är ett enkelt sätt att komma ihåg hur Paulus liv och Paulus brev och Paulus resor hänger ihop. Och där har ni en snabb skiss över apostlärningen.